Känner du någon som har ett riktigt stort hjärta? Den överträffar nog i alla fall inte blåvalens 300 kilos klump.
Men varje bump så kan den trycka ut 80 liter.
Men i princip liknar blåvalens hjärta vårt. Det gör kolibrins också, fast det tickar lite snabbare än både blåvalens och vårt. Andra djur har andra hjärtlösningar. Fiskar klarar sig med två kamrar istället för fyra, och krokodilen kan göra en omkoppling i sitt hjärta. Det blir hjärtsafari idag i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck och vi börjar med det allra största hjärtat. Nu sitter jag på ett blåvalshjärta, stort som en soffa. Ja, det är en modell av ett blåvalshjärta, så att det är lite mer bekvämt än ett riktigt hjärta skulle ha varit kanske. Tygigt, mjukt och fint. Och du som gör sällskap med mig här vid valhjärtat är?
Didrik van Honacke heter jag. Jag jobbar som jourhavande biolog här på Naturhistoriska riksmuseet.
Och man kan höra hjärtrytmen här också. Den är inte snabb.
Nej, blåvalens hjärta slår långsamt. Och hur fort den står beror på vad blåvalen gör. När den dyker så kan hjärtslagsfrekvensen går ner till 4, 5, 6 slag per minut bara. Och det är jättelångsamt. Ungefär som den här. Att det blir kanske bara ett hjärtslag var tionde sekund. Men efter dyket när den kommer upp till ytan igen, då slår hjärtat snabbare. Då andas en luft igen och kan sätta igång hjärtat att slå snabbare och pumpa runt syre. Och då kanske hjärtslagsfrekvensen ligger på 25, 30, 40 slag i minuten.
Hur mycket kan ett sånt här hjärta pumpa igenom då?
Ja, slagvolymen, alltså hur mycket den trycker ut på en gång, räknar man med att ungefär 80 liter om det är ett hjärta som är 300 kilo stort, alltså stort som ett badkar ungefär. Och de har räknat att det är på en blåval som hela valen då skulle väga 70 ton. Och blåvalar kan och i alla fall ibland bli ännu större, kanske 100 ton, över 100 ton. Till och med 150 ton kanske, i max fall. Liksom.
80 liter blod per hjärtslag för blåvalens långsamma 300 kilos hjärta. Kolibrins hjärta är såklart otroligt mycket mindre, storleksordningen knappnålshuvud. Men det är faktiskt stort i förhållande till fågelns storlek.
De sparar på det som går att spara på, men hjärtat går inte att spara på om man är fågel. För ska man kunna flyga och ha, som hos kolibrin, en jättehög vingfrekvens, då behöver man ett hjärta som kan syresätta kroppen snabbt och effektivt. Så hjärtarna hos kolibrier är till och med proportionellt sett lite större än hos många andra fåglar.
Mm, proportionellt sett mot de här fåglarna som är pyttesmå. Här har ni en hel ställning, ser ut som sån här smyckesträd som man hänger smycken på ungefär. Men som är fullt med, vad blir det nu då? 12 stycken små fåglar, uppstoppade fåglar. Är allt detta kolibrier?
Allt det här är olika sorters kolibrier. Det finns ju en mängd olika arter.
De är ju små som, ja, vad ska man säga? Jag har ju aldrig träffat på någon fågel som är så här liten. Men de är större än en bålgeting. Vad ska jag säga? Stor som en fjäril. Stor fjäril kanske eller något.
Ja, rejält stor fjäril får man säga då. Men de minsta arterna blir ju nästan som en humla i storlek. Så de är ju verkligen pyttesmå. Och det som är häftigt med kolibrierna då, det är ju då att de kan stå still i luften. Och då måste de ju ha en otroligt hög vingfrekvens, kanske uppåt 200 slag i sekunden. Och då krävs det också att kunna syresätta musklerna här, så behöver de ha en väldigt, väldigt snabb hjärtfrekvens också då. Och hos kolibrier så har man mätt upp hjärtslagsfrekvensen när de flyger då på över 1000 slag i minuten. 1200 har jag sett uppgifter på.
Så. Alltså det är enormt mycket. Det skulle låta så här då om man gjorde en trumvirvel av det. Så här snabbt pickar alltså hjärtat hos en liten kolibri.
Ja, och det är otroligt, otroligt, otroligt snabbt då.
Men det här är då när den flyger omkring och kanske när den står så där, och jag vet inte om man säger ryttlar om kolibrier, ja, som är så små, när den suger nektar. Men sen när det blir kallt på natten och den vilar, då är det en annan femma.
Ja, men då går den ner som i dvala ungefär på natterna då. För att då kan den inte vara ute och leta mat och inte får i sig mat, och då gäller det att den hushåller på resurserna. Och då går hela då kroppstemperaturen går ner till 5-10 grader kanske, och då går pulsen ner också. Så då kanske de hamnar på en puls på kanske 40-50 slag per minut istället. Det är kanske mera i nivå med vilopulsen hos någon vältränad människa. Liksom.
Jaha. Var håller de till då när de vilar?
Ja, då sitter de i träden någonstans då.
Både kolibrin och blåvalen har ett hjärta med 4 rum, precis som vi. Från vänster kammare pumpas syrerikt blod ut i kroppen. När det kommer tillbaka till hjärtat skickas det från höger kammare till lungorna för att fylla på med syre. Krokodilerna har en mycket speciell förmåga i sitt hjärta, trots att det i grund och botten är av samma sort som våra.
Det är 4 rum. Det är 2 förmak och 2 kammare, precis som vi och fåglarna.
Mikael Axelsson har ägnat sitt liv som forskare åt att jämföra hjärt-kärlsystem hos olika organismer. Och det är lite kul att jämföra krokodilhjärtat med människohjärtat. Vi har en aorta, en stor kroppspulsåder, som går från vänster kammare ut i kroppen. Och så en lungartär från högra kammaren till lungorna. Krokodilerna har en extra aorta.
Krokodilerna har en aorta som kommer från högersidan, alltså den sida som pumpar till lungorna. De pumpar blod från högersidan till lungorna, men de kan också pumpa blodet istället för till lungorna. Kan de pumpa via det som kallas vänsteraortan ut i kroppen.
Men det är ju då syrefattigt blod som så att säga egentligen var på väg till lungorna. Vad ska man ha ut det i kroppen för? Vad har man för nytta av det om man är krokodil?
Ja, det finns... Jag vet inte om de har löst det, men när jag jobbade med det så fanns det 7 olika teorier varför det här var viktigt.
En av de teorierna handlar om att en del av det där blodet kommer till mag-tarmkanalen. Och nu kommer vi in på krokodilens matvanor.
Eftersom de inte har så fint bordskick utan sväljer maten hel, så behöver de ha mycket saltsyraproduktion för att bryta ner ben som de får med sig ner i mag-tarmkanalen. Och blodet som går normalt till lungorna, det har ett lägre pH. Och därmed så finns det lite mer vätejon i det blodet. Och då har man spekulerat i att om man shuntar det blodet, en shunt är när man skickar blodet någon annanstans än vad det borde gå. Så om man shuntar blodet från höger ventrikel ut i vänsterortan, så kommer en del av den vänsterortan kommer gå direkt ner till mag-tarmkanalen. Och då har man spekulerat i att men det vore ju jättebra, för där behövs det då saltsyra för att bryta ner benen. Vi visade en gång på en kort liten studie att matar man en krokodil så börjar de shunta. Då kommer blod från höger sida att gå över, inte allt blod, men en del blod kommer gå över från höger sida ut i vänsterortan. Och sen var det en stor studie i Nordamerika där man tittade på detta, och där kunde man faktiskt visa, tyckte jag åtminstone, att bennedbrytningen påskyndades av den här ökade saltsyraproduktionen som de fick genom att shunta blodet.
Grodor har ett trekammerigt hjärta. Det är hjärterum som pumpar ut blodet. Pumpar det till både lungor och resten av kroppen. Men klarar rätt bra att hålla isär syrerikt och syrefattigt blod. Eftersom grodhjärtat inte är ett hålrum utan mer som en tvättsvamp. Ett tvåkamrigt hjärta hittar man hos fiskarna. Blodet går i en slinga från hjärtat till gälarna och sen raka spåret vidare ut i fiskkroppen. Och det innebär en särskild utmaning.
Det trycket som finns kvar när blodet kommer ut från gälarna, det måste räcka till för att cirkulera blodet i resten av kroppen.
Men hjärtat kan inte blåsa på med något högt tryck. För det klarar inte gälarna.
Och det där är ju en fin balans. Och det ser man ibland på en del av de här mer atletiska fiskarna. Tonfisk, svärdfisk, sailfish och de här som alltså har hög kapacitet. Alltså en sailfish kan simma med upp till 100 km i timmen under vattnet. Vilket är fantastiskt med tanke på att vatten har en hög densitet och viskositet. Och för att kunna simma fort eller springa fort eller flyga fort så behöver man mycket syre, och för att få mycket syre så behöver man mycket blod som cirkulerar. Alltså blodet hämtar upp syret i gälarna eller i lungorna och sen ska det transporteras ut. Och det är därför vi ökar vår hjärtminutvolym, alltså den mängd blod som pumpas från hjärtat när vi är ute och springer eller cyklar eller ja, bara går, jämfört med när vi sitter still. Och när en sån här högpresterande fisk simmar så ligger de precis på gränsen för hjärtat genererar så mycket tryck, så att stressar man ordentligt då kan man se att det kommer ut, att vattnet som kommer ut från gälarna är lite rödfärgat. Därför att de har gått över gränsen för hur mycket tryck gälfilamenten tål, och de har helt enkelt gått sönder. Så de har börjat blöda från gälarna.
Fiskarna har inte lyxen att kunna ha ett tryck ut till musklerna och ett annat till sina andningsorgan. Det har ju vi som har fyra rumshjärta. Och allra gladast för det är kanske giraffen, vars hjärta har att pumpa upp blodet 2,5 meter ovanför sig.
Så de har ju ett blodtryck i stående som är ja, 3 gånger så högt som vårt medeltryck.
Ja, det var giraffen det. Men vi ska fortsätta nedräkningen mot allt enklare sorters hjärtan. Från däggdjurs, fåglars och krokodilers 4-rummare till grodornas 3, fiskarnas 2. Jag frågar Didrik van Honecker, vilken som är den enklaste hjärtlösningen av alla?
Den enklaste lösningen är att inte ha något hjärta alls. Riktigt, riktigt små djur, de kan ta in syret bara diffunderande genom huden. De behöver liksom inte ett cirkulationssystem då. Men lite större djur sen, som till exempel maskar, de kan ändå behöva pumpa runt syre och andra saker i kroppen också såklart. Men framförallt syre då. Så att dagmaskar har en form av enkelt blodsystem och små enkla hjärtan som väl lite grann är, det blir som lite svullna förgreningar av blodsystemet som de kan dra ihop och pumpa då, så att blodet rör sig.
Ska man kalla det riktiga hjärtan då, eller är det bara någon liten förträngning så där i kärlen? Eller?
Ja, det är inte bara förträngning, de har ju också en förmåga att kunna liksom trycka ihop dem och utvidga dem, så att på något sätt att de kan i alla fall pumpa lite med dem.
Ja, får man räkna det som hjärtan. Alltså. Och de har ju ett helt gäng, va? Flera stycken.
Ja, det kan väl variera lite på olika sorters masker. Men kanske uppåt 10 sådana där förträngningar som man kan pumpa med på en dagmask till exempel.
Hur gör en insekt då?
Ja, de har ett väldigt speciellt system. De har ju ett annat behov. En dagmask till exempel, den tar ju upp syre via huden. Och då pumpar den runt det syret då med hjälp av ett blodsystem. Men insekterna har ju trakeer, alltså luftrör. De har liksom hål på sidan av kroppen, så det är liksom mynningar på sidan av kroppen. Och sen går det in som förgrenade dammsugarslangar eller som liksom luftrören på oss liksom, rakt in i kroppen. Och det syre som kommer in där i de här rören då, det kan sen diffundera direkt från de tunna förgreningarna av rören ut till de organ i insektens kropp som behöver dem. Så att de behöver liksom inte köra syret via någon slags lunga eller via någon slags gälar till ett blodsystem och sen ut i kroppen. Utan hos dem går syret direkt från det här luftrörsystemet ut i kroppen. Men hela insekten är sen då full med de här luftslangarna in då direkt. Men det gör att deras cirkulationssystem, deras hjärtan, har inte samma problem att lösa. Våra hjärtans viktigaste funktion är, det mest akuta är just att transportera syre till kroppens alla organ. Men det har insekterna löst på ett annat sätt. De behöver fortfarande någon form av cirkulationssystem för att kunna transportera näringsämnen och slaggprodukter. Så att de har fortfarande för det mesta enkla cirkulationssystem och enkla hjärtan. Om man kollar på en loppa till exempel, så är det som ett rör, och så längst bak så är det som 2 bubblor som den kan pumpa runt kroppsvätskan med. Och en backventil så att det går åt ett håll för det mesta.
På vår hjärtsafari i Vetenskapsradion idag ska vi slutligen titta närmare på ett märkligt djur som ligger utsträckt i en monter på Naturhistoriska riksmuseet.
Det här är en jättebläckfisk som vi har i en spritbehållare, ett spritakvarium. Och jättebläckfisken kan bli själva liksom, vad ska man säga, kroppen med de vanliga armarna kan bli upp till 5 meter nästan. Den här kanske är 2-3 meter stor. Men med de här 2 jättelånga fångstarmarna sen så kan en jättebläckfisk bli 10-12 meter. Så det är väldigt stort.
Det är bara de 2 som är så där jättelånga. Ja. Själva vad ska jag säga, toppen, jag vet inte om det är det som är kroppen eller vad det är.
Ja, manteln kallar man den övre delen då. Och det, ja. den kanske kan bli 2 meter på en jättebläckfisk. Men sen har vi ju
här är det inte riktigt så stort.
Och så de vanliga armarna liksom.
Ja, det här är huvudet då som är liksom knoppen där som armarna går ut ifrån.
Ja, just det. De är som huvudfotingar typ, fast att de har armar. Ja.
Och så ser man ju på de här armarna att det sitter en massa sugfötter.
Ja, sugkoppar.
Och hur är det med hjärtan på den här då?
Ja, det som är väldigt fascinerande med bläckfiskar är att de har 3 hjärtan. De har 1 stort hjärta som pumpar ut blodet ut i kroppen. Och sen har de 2 mindre hjärtan vid gälarna som pumpar blodet in i gälarna. Och sen tillbaks då från gälarna till det stora hjärtat och ut i kroppen igen.
Så 3 hjärtan av 2 olika typer så att säga?
Ja, just det. Det blir lite grann som vi har ju, halva hjärtat pumpar ut blod i kroppen och halva hjärtat pumpar blod till lungorna. Så vi har ju som 2 varv också. Och det har ju den här också, vad som har liksom flyttat på funktionen som pumpar ut det till gälarna i det här fallet då. Så att de ligger löst på andra ställen i kroppen.
Men ja, just det, flyttat på hade ju kunnat vara om det kom från våra hjärtan, eller vi kunde ha liksom flyttat in våra gälhjärtan eller lunghjärtan eller så in i mitten av kroppen och in i hjärtat. Men vi är ju inte alls nära släkt med dem, så att de har hittat på sitt eget system samtidigt som vi hittade på vårt, så att säga, i evolutionen.
Ja, just det. Det är ju oberoende uppkomster då. De härstammar ju, eller är närmast släkt med snäckor, så de har ju någon förfader som var lite lik någon blandning av snäcka och bläckfiskaktigt från början då. Och då har de här utvecklat ett sånt här ganska raffinerat system då. Och vi har ju gjort det som ryggradsdjur från enklare hjärtan som har funnits hos fiskar, som har blivit lite mer avancerade hos grod och kräldjur, och som slutligen har blivit det avancerade system vi har som däggdjur då.
Till sist ska du få den konstigaste frågan av alla. Av alla hjärtan vi har pratat om nu, vilket skulle du vilja ha om du fick välja?
Jag är nästan nöjd med det jag har. Det verkar funka.
Varför det då? Varför är det bättre än att ha ett trekamrigt hjärta eller ett krokodilhjärta där man kan liksom göra lite omkopplingar så?
Ja, i och för sig. Krokodilhjärta kanske hade varit coolt. De har ju lite grann fördelarna av däggdjurens fyrkamriga hjärtan, men kan styra om flödena lite grann som om man hade ett trekamrigt hjärta. De har ju faktiskt lite grann the best of both worlds. Ja, okej då, men då, ja, då byter jag till krokodilhjärta då.
Så kan du vadå, fridyka lite bättre kanske, eller?
Ja, lite effektivare kanske. Om jag inte behöver använda ett kretslopp för att syresätta blodet, till exempel för att jag varit nere under vattnet så länge att jag ändå inte syresätter blodet någonting via lungorna, då kanske det kan vara effektivt att bara köra runt det till de organ som behöver det syre som fortfarande finns kvar. Så att ja, då kanske jag skulle ligga under vattnet och istället för snorkla då bara ligga och spana på fiskar och gnuben eller vad krokodiler gillar att spana på.
Didrik van Onacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, guidade bland hjärtarna. Och tidigare också Mikael Axelsson, professor emeritus i jämförande hjärt-kärlfysiologi. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.